Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej på er och välkomna till årets första avsnitt av Ångestpodden och avsnitt 363. Nu är läget som följer. Jag och Ida har börjat året med en rejäl sjukstuga och jag och Ida kan inte ses. Och vi är liksom kvar i Karlshamn och upptäckte att vi har ju bara ett ljudkort här. Vi spelar ju alltid in tillsammans här även om vi är i Karlshamn. Så nu har vi liksom bara en mic som fungerar att spela in på. Så därför får vi ha med Ida på lite telefonlinje här. Men vi har ett så bra och viktigt avsnitt som kommer idag. Också väldigt aktuellt. Ja, och ni ser ju själva, det är alltså Folkhälsomyndigheten som är med oss. Men vi ringer först upp Ida och snackar lite.
Hej!
Hej!
Då är det liksom live ut i etan.
Direkt från sjukstugorna liksom.
Ja, men detta är ju sanslöst. Ja, det. Att vi liksom börjar 2022 med corona.
Ja.
Idag när vi spelar in det här, det är liksom onsdag, så har jag ju liksom fått mitt positiva test.
Ja, och jag har ju inte fått det, så det är därför vi inte kan ses. Men vi följer bara smittskyddslagen och gör vårt bästa för att ändå hålla igång Ångestpodden.
Och också väldigt, väldigt passande just idag ju.
Precis, jag har redan sagt att vi har med oss Folkhälsomyndigheten idag, och även om vi fokusera kanske framför allt på folkhälsan, den psykiska ohälsan och en hel del självmordsstatistik ju, så blir det ju också snack om pandemin, givetvis.
Ja, men det är ju svårt att inte prata om det.
Ja.
Vi kan vi bara, att få ha med Folkhälsomyndigheten, gåshud.
Ja, det är det.
Ja, men jag var faktiskt väldigt, inte nervös, men du vet så här, pirrig på ett bra sätt.
Ja, för idag har vi som sagt med oss Sara Fritzell som är disputerad i folkhälsovetenskap epidemiologi och som arbetar sedan 3 år som utredare för enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten. Och sen har vi även med oss Hillevi Busch som är disputerad i psykologi och arbetar sedan 2016 som utredare på enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten.
Okej, men även om jag är med via telefon så vill jag säga att vi nu rullar intervjun med Sara och Hillevi från Folkhälsomyndigheten.
Varsågoda! Hej Sara och Hillevi och varmt välkomna till Ångestpodden!
Tack! Jätteroligt att vara här.
Det tycker vi också. Ni känns som proffs, tycker vi. Då ska ni bara säga så här, ja.
Det lät jättespännande, varför säger hon det på?
Ni ska få berätta, vilka är ni? Jag tänker vi kan börja med dig, Hillevi.
Mm. Jag heter Hillevi Bors och jag arbetar på Folkhälsomyndigheten. Ansvarig för frågor som rör uppföljning och analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Jag har jobbat som forskare tidigare, disputerade psykologi.
Mm. Och Sara Fritzell heter jag, jobbar också på samma enhet, enheten för psykisk hälsa och suicidprevention. Mycket med frågor kring jämlik hälsa och vad kan man göra för att förbättra hälsan. En del med den funktion som vi har också som ska rikta sig mer till allmänheten när det handlar om psykisk hälsa. Och ja, hur kan man stötta lokal och regional nivå i de här frågorna också. Mm. Jag har också jobbat som forskare och då i folkhälsovetenskap.
Mm. Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Jag tänker på en väldigt stark obehagskänsla i kroppen. Och jag funderade på när jag får de där känslorna, och det är mycket när det är situationer som jag känner att jag inte kan kontrollera. Att jag inte vet vad jag ska göra för att rätta upp det hela. Liksom. Mm.
Alltså jag tänker, med min bakgrund i psykologi, så tänker jag mycket på ångest liksom som rädsla egentligen. Fast det är rädsla, som framåtblickande rädsla om man säger. Och vill gärna se ångest som en ganska funktionell reaktion. Mm. Och tror att den har varit det också så i evolutionen så att säga. Den liksom har också, det gör ju att vi kan förutsäga faror och så.
Exakt.
Men förr i tiden var ju liksom de här farorna mycket mer yttre faror. Så. Och idag så möter vi andra faror som kanske är mer psykologiska. Och det gör det ju mycket ibland liksom att ångesten kan bli lite mindre funktionell ibland.
Mm.
För att om vi undviker faror idag eller undviker situationer som utlöser ångesten, så kanske det skapar mer problem för oss än det gjorde tidigare när man försökte undvika liksom en yttre fara eller så.
Mm. Ja. Men idag så vill ju vi prata med er om liksom folkhälsan och pandemin och hur vår psykiska hälsa framförallt har påverkat. Men vi tänkte att vi liksom ville börja med en väldigt bred fråga. Hur ser liksom egentligen folkhälsan ut i Sverige idag?
Ja, men överlag är den ju väldigt bra, och den blir ju bättre också över tid. Medellivslängd är ett sånt vanligt mått på folkhälsa, och den medellivslängden har ju ökat över tid. Men den har ju ökat olika mycket i olika grupper, så för de kvinnor som har låg utbildning har den nästan inte ökat alls senaste tiden. Så det skiljer sig liksom mellan grupper.
Mm.
Men samtidigt är det ju fler som upplever att de har en bra hälsa, och förtida död minskar. Ja.
Mm.
Psykisk ohälsa har också fått något som har blivit en större del av, av sjukdomsbördan över tid. Mm. I och med att hälsan i allmänhet blir bättre, så blir bördan av de sjukdomarna större.
Ah. Men är det så att den psykiska ohälsan ökar?
Det är en sån bra fråga, den får vi ofta, eller hur Hillevi?
Ja, verkligen.
Många svar på den också.
Precis, och det är jättesvårt att svara på den. Tycker jag, för att man vet inte, vi kan ju se liksom att självrapporterade psykiska besvär ökar till exempel i befolkningen. Vi kan se att det är fler som söker vård för psykisk ohälsa. Så. Men sen vad det beror på, liksom om det är den verkliga psykiska ohälsan som ökar eller om det är det liksom att folk är mer medvetna nu om vad psykisk ohälsa är för någonting, att vi pratar mer om det och att vi också är kanske ha en större vilja att söka hjälp och behandling. Det är inte lika skamligt kanske som det var förut. Det går ju nästan inte att urskilja vad som är vad.
Mm. Mm. Men det finns ju många anledningar till att man lider av psykisk ohälsa. Men vilka skulle ni säga är de största faktorerna till att man upplever att man mår dåligt?
Ja, det är väldigt många olika saker man kan lyfta fram. Man kanske ska börja med liksom genetik och anlag. Alltså det finns ju, man kan göra anlag för psykiatriska tillstånd förstås.
Mm.
Och vissa psykiatriska tillstånd är större ärftlighet i andra. Men så finns det andra delar som liksom mycket påverkas av den miljö man växer upp i och den miljö man lever i och ens levnadsförhållanden, ens ekonomiska situation, sådana saker. Så att vi har liksom hela spektrat, både liksom faktorer i samhället som hur ser jämställdheten ut, är det konflikter i samhället, tillgång till samhällsservice, har man tillgång till vård till exempel, och annan, och utbildning och sådana saker, och sen som handlar om mer sociala faktorer, hur ser mina sociala nätverk ut, har jag stöd från familj och vänner, har jag ett arbete, har jag en trygg inkomst, sådana saker. Ja. Och sen då individuella faktorer som dels handlar om arv och dels sånt som också går att mer träna upp, som ens förmåga att kommunicera kring psykisk hälsa, ens förmåga att ta emot dem, eller inte ta emot motgångarna, men liksom hantera motgångar på ett bra sätt. Mm. Det är också något man kan lära sig, att göra det bättre, och ju fler gånger man gör det bättre, desto bättre känner man att det går, och desto bättre går det. Så att det går ju, det finns många faktorer som påverkar, och vissa av dem kan vi själva göra någonting åt, andra är ju mycket svårare.
Sara, ditt huvudintresse är jämlikhet i folkhälsan. Vad skulle du säga att det finns liksom för ojämlikheter i vårt psykiska välbefinnande?
Ja, det finns ju ojämlikheter oavsett nästan vad vi tittar på där. Om vi tittar på välbefinnande som du sa nu, om hur pass bra man uppger att man mår så här god psykisk hälsa, så finns det ju sociala skillnader där också. Vi har tittat på till exempel hur det ser ut bland skolungdomar. Mm. Om de får ranka sitt välbefinnande, och det, ju sämre ekonomi som man upplever att familjen har, desto sämre är värdena på god psykisk hälsa också. Så oavsett om vi tittar på det här med god psykisk hälsa, eller sånt som psykiska besvär, eller psykiatriska tillstånd, så finns det ojämlikheter i alla de här, och i alla åldersgrupper i Sverige, och bland kvinnor och män, och olika grupper. Så att jag skulle säga att det finns stora skillnader, men man pratar inte så mycket om det, tycker jag, utan det är mer något som drabbar alla, men det här drabbar faktiskt mer vissa än andra, och mer de som har en sämre ekonomi eller växer upp i familjer där föräldrarna har en låg utbildning, eller om man bor i ett utsatt område.
Men kan man se liksom att den psykiska hälsan är fördelad på olika sätt i hela Sverige? Så är det någon skillnad på den psykiska hälsan om man bor i en storstad eller på landsbygden till exempel?
Ja, Hillevi, du får säga.
Ja, det kan man nog säga att det är. Om man tittar på självrapporterad hälsa till exempel, så skiljer den sig. Personer som bor i storstäder till exempel brukar oftare uppge som besvär och stress och ångest, oro, sådana saker, när man jämför med personer som bor kanske i glesbygd och så. Däremot så finns det till exempel högre självmordstal i som glesbygdskommuner jämfört med storstäder. Så det kan ju tyckas vara lite så här paradoxalt.
Ja, jag tänker det känns ju verkligen paradoxalt. Men kan det ha att göra med, alltså nu bara tänker jag högt, alltså, kan det ha att göra med att det är mer stigmatiserat då, till exempel i mindre, alltså glesbygd eller liksom på mindre orter?
Ja, alltså dels så tror jag att det handlar om att, liksom att vi i storstäder kanske upplever mera besvär. Det kan ju också vara liksom att många flyttar ju till storstäder också, för att man kanske har en ambition liksom att man ska plugga, eller man har fått ett bra jobb, och kanske många är väldigt prestationsinriktade sådär. Och också när man flyttar, alltså man bryter upp ifrån sina gamla barndomstrakter och hamnar i en storstad där man kanske inte känner några, inte har några nätverk. Och så tänker på många unga också, för det är ju många unga som gör den här flytten. Och då som sagt, man saknar de här nätverken, och man samtidigt i en period också där man ska försöka förstå vem man själv är, man ska skapa sin identitet och liksom ja, men kanske träffa någon partner eller veta vad man vill göra med sitt liv och sådana saker. Så allt det här sammanfaller då. Mm. Och sen det här med självmordstalen där, det är absolut, vi vet ju ganska lite om liksom, exakt vad det beror på. Men det finns ju många som menar det, liksom att det kan finnas mera kanske macho-ideal eller så. Det är ju många män framförallt. Det är ju framförallt bland män som tar sina liv. Så. Men jag tänker också på sådana saker som, alltså metoder för självmord. Till exempel att i glesbygd kanske ofta finns tillgång till vapen. Till exempel sådana saker. Också att det här med att det är väldigt långa avstånd. Det är inte så himla lätt att ta sig till vården eller till sjukhuset om man behöver hjälp, eller just för den som har gjort ett suicidförsök. Så att jag tänker att det kan lätt bli liksom väldigt olyckligt.
om man liksom ser då, alltså inte bara till det geografiska utan till liksom hur skiljer sig den psykiska ohälsan liksom, om man tittar på ålder, alltså kön, etnicitet.
Vi gjorde en sån här stor kartläggning 2019 över ojämlikheter i psykisk hälsa där vi tittade på alla grupper och försökte se, finns det skillnader, vad kan de bero på och sådär. Och det resultat som de flesta tyckte var verkligen, det slog an att det här var upprörande, det här hade man kanske inte förväntat sig, för att man ser skillnad redan bland mycket små barn, 3-5 år kan man se skillnad i psykisk hälsa beroende på föräldrarnas utbildning eller om man har utlandsfödda föräldrar eller om man bor mestadels med bara en förälder. Och det känns ju liksom djupt orättvist att redan så små barn, att man ska se skillnader där, men vi ser ju det här i alla åldersgrupper och även i sånt som gäller, ja, men olycksfall, missbruk, suicidförsök, depression. Så att det är genom hela spektrat. Sen när man tittar på etnicitet, då är det ju väldigt olika beroende på anledningar till att man har kommit hit. Om man har flytt, har med sig traumatiska upplevelser i bagaget. Mm. Eller om man har kommit hit för love or money, liksom, att man har träffat någon och flyttat hit av den anledningen eller för ett jobb. Mm. Så att där beror det verkligen på. Men det här med social position och hur mycket pengar man faktiskt har, det slår igenom väldigt hårt.
Mm.
Det ser vi, just att ha en dålig ekonomi är något som är väldigt nära förknippat med psykisk ohälsa också. Och risk för psykisk ohälsa, ska jag säga.
Så det är liksom egentligen ekonomin som är det tydligaste genom alla åldersgrupper och liksom etniciteter?
Ja, nu är det lite olika vilket, om man tittar på specifika psykiatriska tillstånd och så, där liksom ärftlighet kan vara starkare i där det gäller vissa tillstånd. Så det är svårt att säga precis rakt av, men bland de faktorer vi tittade på när det var, så både sånt som sociala nätverk, det vet vi, det är jätteviktigt att ha liksom vänner eller någon att prata med också och känna socialt stöd. Och levnadsvanor spelar ju också roll, om man röker mycket, dricker mycket, sådana saker. Hur pass mycket man rör på sig, det har också jättestor betydelse. Fysisk aktivitet,
ja.
Det har vi ser ju studier om det hela tiden, som att man kan minska ångest genom att vara fysiskt aktiv flera gånger i veckan. Väldigt tydligt, så att alla de här faktorerna spelar ju in. Men just ekonomi och att ha ett arbete var de som liksom slog igenom hårdast.
Får jag lägga till en grej där? För jag tycker så, alltså, det här med ålder, för det tittar vi ju ganska mycket på. Och tycker det är ganska intressant. För man pratar ju mycket om liksom att det är framförallt det unga som mår dåligt. Och så man kan ju se det. Liksom, tittar vi på självrapporterade mått till exempel, så ser vi att det är de yngsta som oftast uppger att de har besvär. Och det är de yngsta som ofta söker psykiatrisk vård. Så man kan ju lätt tro, utifrån det här så kan man ju lätt tro liksom att det är de yngsta som mår sämre så, än de andra. Men om man tittar på äldre personer, de som är riktigt 65-84 eller någonting i den åldern, så ser vi, om man tittar på till exempel läkemedelskonsumtion, så ser man att de har liksom toppar vad det gäller liksom användning eller uttag av psykofarmaka. Så det ger ju en annan bild av det hela. Så här kan man ju fråga sig lite grann kring det här generationsskillnader också, tänker jag, i hur, ja, men hur öppen man kan vara och också vilken vård man får, tänker jag. Får man specialiserad vård eller får man gå till primärvården så, för olika behandlingar?
Ja, men det är verkligen jätteviktigt, och vi har ju sett i flera rapporter som vi har gjort och som andra har gjort också, att just äldre får inte samma vård som yngre får, och varför får de inte det? Och de äldre männen som är så hög risk för suicid också, att de inte liksom syns i de här screeningverktygen ens riktigt. Det kommer inte fram att de har en risk. Och en tanke där kunde ju vara att man har inte riktigt ord för att prata om det här, och man har inte det här, vad ska jag säga, språket kring psykisk hälsa.
Nej.
Det har vi också sett i målgruppsanalyser som vi har gjort, när vi har tittat på vad behöver människor i olika grupper veta om psykisk hälsa. Och då just för killar och för äldre män så kommer det här fram jättetydligt. Man har inte det här språket.
De vet inte hur de ska sätta ihop sina känslor. Alltså.
Nej, precis. Man har inte de orden, och man är inte van att prata om det heller. Man kanske inte i vissa generationer vill prata om det.
Ja.
Man Alltså tar det sig andra uttryck som kanske missbruk eller så istället. Mm. Mm.
Men vad intressant, vad uppgav liksom andra målgrupper i just den frågan? Alltså vad behöver man kring just ämnet psykisk ohälsa?
Ja, men det största var nog att just få ord kring det här och att prata om de här frågorna och ta bort det här att det är skamligt att prata om det och så. Så det arbete som ni gör här är ju superviktigt i den linjen, verkligen. Men så dels var det, hur ska man prata om det, hur ska man hitta information, vad har betydelse för psykisk hälsa. Man ska liksom börja tänka mer på sin psykiska hälsa också, vad man faktiskt kan göra själv för att må bättre.
Ja. Men ni båda jobbar ju även med suicidprevention, och de senaste åren så har ju faktiskt självmordsstatistiken gått ner lite, även ifall det fortfarande är väldigt, väldigt vanligt tyvärr, men det ökar ju fortfarande i en åldersgrupp, nämligen mellan 15 till 24. Har man tittat på varför?
Ja, alltså för det första får man säga det här med ökningen, det är ju liksom inte helt som fastställt hur det egentligen är. Om man tittar på graferna så går det väldigt upp och ner.
Mm.
Och det beror lite grann på vilket årtal man jämför med. Och så. Men man kan ju se att det verkar vara så som ni säger, att suicidtalen är lite högre i den gruppen än tidigare. Och det här har man också sett internationellt. Så det är inte bara i Sverige så att säga, som det sker. Sen vad det beror på, det är en annan sak. Och det är något som vi liksom försöker undersöka, men som vi faktiskt inte har ett svar på just idag.
Mm. Har ni några tankar? Eller liksom så, man kan inte vill det som forskare, tänka själv innan man liksom har alltså har några konkret, något som konkret kan visa. Men har ni liksom någonting där ni har funderat att det kan bero på det här, eller är det väldigt svårt att säga?
Jag skulle nog inte våga spekulera med det faktiskt.
Nej. Men vi var ju inne lite på det, men ser man tydlig skillnad på liksom självmordsstatistik i storstäder kontra då landsbygd?
Ja, men precis. Det var det som jag var inne på förut. Liksom att det är en högre andel personer som uppger att de har psykiska besvär i storstäder. Så stress och ångest till exempel är mycket vanligare i storstäder än vad det är i glesbygd. Men då är liksom att till exempel självmord är vanligare i glesbygd. Mm. Det är sådana skillnader som man kan se.
Mm. Sen finns det ju skillnader inom områden i storstäder också. Och det tycker jag också är ganska viktigt att lyfta upp, just om man tittar på de här mer socioekonomiskt utsatta områdena. Mm. Finns det studier som visar att gymnasiekillar där till exempel, det är en större andel som uppger att de har en psykisk ohälsa. Men sen när man tittar på faktiska vårdsökandet, hur många som kommer till vården för psykiatriska tillstånd, så är det lägre än man skulle förvänta sig utifrån behoven. Så det finns ju också olika barriärer, tror jag, med att söka vård för olika grupper. Så hur lätt tycker man att det är att be om stöd och hjälp, och vet man vart man ska vända sig, och finns det faktiskt möjlighet att komma dit?
Ja.
Hur lätt är det att förstå? Man kan ju behöva, jag tycker det är svårt att navigera i vården själv.
Ja,
jag vet inte riktigt alltid vart man ska vända sig, men man har ju möjlighet att kolla upp det.
Mm.
Men det, de som inte har samma förutsättningar för det, det blir mycket svårare.
Mm. Men vi har också fått uppfattningen om att det skiljer sig ganska mycket, så just vad man har för tillgång till hjälp beroende på var man bor i landet. Alltså att det kan skilja sig också väldigt mycket. Eller hur ser det ut? Tillgängligheten på vård för psykisk hälsa?
Mm. Det är ju inte riktigt våra frågor på Folkhälsomyndigheten, men vi är ju medvetna om liksom att i alla fall det ser väldigt olika ut. Om man tittar på olika typer av psykiatriska diagnoser till exempel, så finns det ju en enorm spridning i landet. Till exempel vad gäller ADHD, bipolär sjukdom, så här, att det varierar. Skåne kan ha väldigt låga tal och Norrbotten väldigt höga, och tvärtom, liksom, beroende på vad det är för typ av diagnos. Så här är ju frågan, liksom, dels så rör det säkert tillgång, tänker jag, på vård.
Mm.
Men det kan ju också röra sådana saker som hur patienterna blir bedömda och vilka diagnoser som man får.
Men ni har ju också studerat den psykiska hälsan under pandemin. Och jag tänker, i början så läste man väldigt, väldigt mycket, alltså i början av pandemin, att det skulle påverka den psykiska hälsan extremt mycket. Det var i alla fall uppfattningen när man liksom läste dagstidningarna. Men alltså, i det stora hela, hur har pandemin påverkat folkhälsan? Kan man säga det alltså, redan? Liksom, vad ser man?
Mm. Ja, men vi har ju faktiskt jobbat på myndigheten med att följa den psykiska hälsan faktiskt sedan dag ett i princip när pandemin startade. Mm. Och det var ju på grund av det här som ni säger, att tidigt i pandemin så funderade man ju på hur framförallt det här som med distansen mellan människor, hur det skulle påverka hälsan. Och det var ju som sagt väldigt så här, lite alarmistiskt i början när man trodde att självmorden skulle öka och vi skulle må riktigt risigt allihopa. Så vi har ju följt det här under åren och vi gav ut en rapport i april där vi väl konstaterade att det har inte hänt så mycket som vi trodde. De här farhågorna har tack och lov inte besannats. Mm. Utan folk har mått, alltså om man tittar på befolkningen som helhet, ja, så har vi mått ungefär som tidigare. Man kan se att ja, kanske lättare psykiska besvär har ökat lite grann. Vi har inte sett någon ökning av självmordstalen till exempel. Så det här är liksom i stora massan så att säga, befolkningen. Sen har vi också förstått och vi har gjort intervjuer med representanter för organisationer som representerar mera utsatta grupper i samhället. Och där ser ju bilden annorlunda ut.
Mm.
Så de som hade det svårt från början har fått det ännu svårare under pandemin. Mm. Det är ju typiskt.
Precis, vi gjorde också en speciell undersökning av just äldres hälsa och livsvillkor där i början av pandemin när de var väldigt sådär...
Ja, de skulle vara begräns- superisolerade.
De skulle vara superisolerade, ja, exakt. Och då när vi ställde frågor i de här enkäterna så visade det sig att de som kanske bor i villa, har en partner och sådär, att de har haft det rätt okej ändå. Alltså, särskilt kvinnorna saknade här sociala kontakter och krama barnbarnen och så. Men, men om man kan komma ut och man kan umgås med andra även på distans och man kan göra något som känns meningsfullt och man kan vara fysiskt aktiv. Alltså, de här...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Grundläggande grejerna för att må bra, då funkar det ganska bra.
Ja.
Men däremot om man bor ensam och sen ytterligare blir isolerad, det här att vara liksom ofrivilligt ensam, det vet vi är jättedåligt för hälsan. Då känner man sig utstött ur liksom en gemenskap.
Mm.
Så det såg verkligen olika ut, som Hillevi säger, för olika grupper i det där, beroende på ens egna möjligheter.
Mm. Mm.
Men där kan man väl också kanske lyfta upp just barn med neuropsykiatriska funktionshinder här. Mm. När skolan mycket har varit på distans och så. Mm. Det har ni säkert hört i andra poddar att det har varit väldiga utmaningar för dem.
Men har man någon uppfattning om om det har varit någon skillnad på hur man har mått rent psykiskt, alltså från början av pandemin till mitten av den, när man nästan typ vande sig och det var det nya liksom normala, till nu när liksom kanske, ja men just nu när vi spelar in det här, det är liksom 1 december idag och man har börjat prata mycket om den här nya mutationen, oron börjar stiga igen.
Vi har ju följt via våra enkäter, så har vi följt, ska vi säga, från ja, i princip då när det började, och sen så gjorde vi mätningar i maj och i november 2020 och så ytterligare en mätning i maj 2021. Och där kan man väl se liksom från det, från, vad blir det då? Från maj till november 2020 till exempel, men där steg ju till exempel lätta besvär av stress och ja, sömnbesvär var det som ökade då. Och sen så låg det som kvar ungefär den andra mätningen. Nu har vi inte gjort någon ny mätning. Ja, i och för sig, nationella fokusenkäten som vi genomförde som kom resultat, men det var ju också liksom runt perioden maj där. Så att man kan se, det verkar ju vara som att det var en liten ökning först, kanske under den här mest intensiva perioden. Och sen har det legat lite stabilt. Och sen har vi inte gjort något mer. Som ni säger, det är lite intressant nu när den här nya varianten kommer.
Exakt.
Och så, om kanske beror lite på också om det blir nya restriktioner eller om vi kan fortsätta så här.
Mm. I början var ju också den här rädslan hos många väldigt intensiv för själva viruset. Alltså innan vi hade vaccinerna så var det ju väldigt mycket rädsla för bli allvarligt sjuk och död. Eller att någon närstående skulle göra det. Den oron har ju lagt sig också. Ja.
Precis, för det såg vi också i våra undersökningar där, att många var ju, särskilt äldre, var ju väldigt oroliga för liksom själva viruset, att bli sjuk och inte få tillgång till vård och sådana saker. Och det har ju verkligen minskat sen, jag tror också, sedan som vaccinationerna, när folk blev vaccinerade eller de äldre blev, så har ju också oron sjunkit mycket.
Ja, det var ju många som undvek vården också, man fick ju lite det. Att man skulle helst inte komma till vården där under en period. Det var många som sköt på vård. Så att, det har vi sett också.
Ja.
Men nu handlar ju den diskussionen kanske snarare om hur ska de som väljer att inte vaccinera sig, hur ska de liksom övertygas om att göra det?
Mm. Ja, exakt. Men alltså, hur tror man på sikt att folkhälsan kommer påverkas av pandemin? Tror man att det liksom kommer bli ett, alltså kommer vi må sämre psykiskt eller kommer det liksom?
Alltså under 2020 då var ju covid en av de största dödsorsakerna som vi hade. Det kommer vi förhoppningsvis inte ha framåt tack vare vaccinerna och att smittan går ner. Men något som vår förra generaldirektör lyfte fram mycket var att men den här pandemin har ju också belyst många skillnader i samhället som man faktiskt kan behöva göra någonting åt. Så att det spreds snabbare i mer utsatta områden på grund av att man var trångbodda. Man kunde inte hålla fysisk distans. Om man har en viss typ av yrken då behöver man åka in till jobbet även om det är hemarbete som liksom gäller. Så är det fortfarande en tredjedel som inte kan det utan som behöver åka till jobbet. Och att det liksom sätter lite spotlight på de här sakerna och att vissa saker kan man faktiskt behöva göra någonting åt. Så att det kan ju också, det har ju blivit ett uppsving för folkhälsofrågor. Får man ju ändå säga, nu kan folk stava till epidemiolog. Så att det kan ju också vara så att det finns ett fönster nu för att göra någonting åt de här sakerna och prata folkhälsa på ett annat sätt. Jag pratade med en reporter, det var förra vintern, och bara, men nu har ju folkhälsa blivit coolt. Det har faktiskt aldrig varit det förr.
Men för jag tänkte på en annan sak också, alltså när liksom Folkhälsomyndigheten, alltså till exempel under under liksom den värsta tiden i pandemin kommer liksom rekommendationer, alltså, och restriktionerna vi fick, det var väl ändå Folkhälsomyndigheten som rekommenderar vad regeringen ska. Hur mycket vägde ni in den psykiska hälsan i det?
Men det var ju, nu var inte vi precis med i de exakta besluten som togs, men det man sa väldigt tydligt från början var att man skulle väga in psykiska aspekter också, att det är superviktigt. Och det var ju också en av anledningarna till att skolorna inte stängdes som man gjorde i så många andra länder. Och det verkar ju som att det har varit, i alla fall för barnens psykiska hälsa, något väldigt bra, och i många fall föräldrarnas också. Det är inte lätt att vara hemarbetande, inlåst i ett hus med till exempel 2 små barn.
Liksom. Så att det,
Nej, och där blev det ju med en ögonöppnare att så här, vadå, även om skolorna nu skulle ha stängt, vad skulle alla de föräldrar göra som inte kan jobba hemifrån? Vad skulle barnen vara hemma själva då? Alltså, det blev ju med väldigt, så, väldigt stora diskussioner i sociala medier kring att man skulle stänga eller inte. Liksom. Mm. Och de som tyckte att man skulle stänga var väldigt övertygade om att det var det absolut bästa att göra. Mm. Det var ju många som tyvärr blev folkhälsovetare av att läsa på internet.
Exakt.
Ja, det är väldigt starka känslor kring det här. Det ja. Har vi märkt av verkligen.
Mm. Mm.
Och ja, det är på liv och död i alla.
Mm. Ja. Mm. Men vi fick ju också lite lyssnarfrågor när vi sa att vi skulle podda med, så vi tänker att vi tar några av dem. Nu har vi vävt in några av dem när vi redan har ställt våra frågor också, men en skrev så här: på vilket sätt jobbar Folkhälsomyndigheten konkret med befolkningens psykiska hälsa?
Ja, vi är ju en kunskapsmyndighet, så vi ska ta fram kunskapsunderlag främst till stöd för andra aktörer, så att vi ska visa hur ser hälsoläget ut i befolkningen. Vi ska visa dem som jobbar med människor där det handlar om de här frågorna, vad de kan göra för att det ska bli bättre och hur man kan jobba. Liksom. Och det intressanta med folkhälsa är ju att det berör ju alla områden i livet. Det är hur vi växer upp, det är området vi bor, hur är det planerat, närheten till olika samhällsservice, hur funkar det i skolan, mina vänner, hur är det på jobbet, liksom. Det är allt.
Ja.
Och det innebär att det är väldigt många aktörer som vi liksom kan sprida de här underlagen till också. Så att dels har vi konkreta stöd, så här kan förskolan jobba med psykisk hälsa bland barn till exempel, eller här kan man göra i skolan, mer idrott på schemat, prata om psykisk hälsa, jobba mot mobbing, sådana liksom konkreta saker. Men också det här stödet till allmänheten, mer att om man vill läsa på mer om psykisk hälsa så ska man kunna göra det på våra sidor också, på Fokus psykisk hälsa. Det här är psykisk hälsa, det här påverkar, det här kan du göra själv, hit kan du vända dig om det känns jobbigt, så här kan du vara ett stöd för någon annan. Det är liksom en ny riktning som vi har fått, att vi mer ska vara ett stöd för allmänheten också. Det brukar inte Folkhälsomyndigheten ha, liksom en viss stöd till professionella aktörer på regionen, på kommunen och så, vanligtvis.
Mm. Ja, men precis. Och en annan viktig grej är ju vår strategi som vi jobbar med, ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som inte bara vi jobbar med, utan det är vi tillsammans med Socialstyrelsen som har som projektledare, och sen så är det typ 23 andra myndigheter också som deltar i det här arbetet.
Mm.
Och det är ju en så här ganska konkret grej, vad ska vi myndigheter jobba med under kanske de kommande 5-10 åren framåt för att förbättra den psykiska hälsan och minska självmorden i befolkningen.
Går du att säga någonting alltså från den strategin redan nu? Alltså så här, vad kan man göra för att förminska självmorden?
Nej, vi är inte i den fasen ännu. Utan just nu så har liksom varje myndighet har gjort en individuell analys av sitt liksom område. Vad har min myndighet för typ av data till exempel? Och vad känner vi till vad gäller psykisk hälsa och suicid? Mm. Så att nu är det liksom en analysfas av det här. Så sen efter det så kommer nästa steg. Liksom att dels en del handlar om hur kan vi mäta, hur kan vi följa den psykiska hälsan? Men också förstås att liksom lyfta fram förslag på vad man kan göra. Eller till exempel vilka grupper som behöver prioriteras framöver. Så. Mm.
Och där är ju unga är ju en prioriterad grupp. Det kan man ändå säga.
Ja.
Att det är de redan, eftersom det är så mycket av psykisk ohälsa som debuterar så tidigt.
Ja.
Så att kan man förebygga här, då har man ju liksom tjänat jättemycket.
Ja.
Och bara det här att det är 20-tal myndigheter som sätter sig ner och tittar på utifrån psykisk hälsa. Vad är det vi gör? Vad ser vi för behov? Ja. Bara det är ju liksom...
Mm.
Det tror jag kommer göra jättestor skillnad om alla börjar tänka på det.
Alltså vet man när man bör börja prata om den psykiska hälsan? Alltså, för du nämnde ju där att ni hade gjort en undersökning där man såg att det redan var så barn i 3-5-årsåldern som är medvetna om just den här liksom, den ekonomiska pressen och att man mår dåligt av det. När bör man liksom, för vi möter ju mycket det här, man ska inte väcka den björn som sover mentaliteten, är att så här, vi kan inte prata om psykisk hälsa på vår skola för att så här, ja, vi kan inte väcka den björn som sover, som sagt. Ska man börja prata om den psykiska hälsan redan i förskolan?
Ja, varför inte? Jag tror redan mycket små barn liksom, att man liksom kan spegla med sitt lilla barn när man pratar med, och nu är du glad, och vad är jag för mig nu, nu gör du sönder.
Ja, man, exakt.
Bara en sån sak, att öva namn på känslor kan ju vara jättebra. Sen tror jag just de här små barnen, de är ju inte medvetna om sina föräldrars ekonomi så, utan det är mer vilka effekter det har på deras livsvillkor och hur föräldrarna mår, de är liksom djupt stressade över att ekonomin inte går ihop och de får så här panikångest av det. Då är det klart det är svårt att vara sin bästa förälder. Så det är mer de konsekvenserna, men man kan ju också fånga upp de här föräldrarna genom MVC och men via förskolan också, ge ett bättre stöd så de kan vara de bästa föräldrar de kan. Just eftersom små barn, det är kanske de äldre barnen som märker av hushållets ekonomi och som känner skam och skuld över det och inte kan hänga med kompisarna och fika och sådana saker. Så det blir liksom väldigt konkret för dem. För de små barnen så räcker det med spade liksom.
Ja, precis.
Men jag tror man kan börja tidigt. Det här är hur vi mår. Och vi pratar ibland om så här myter kring psykisk hälsa och suicid. Alltså, det är inte farligt att prata om det. Man väcker ingenting hos någon. Däremot så har man ju chans att rädda någon och hjälpa någon genom att prata om de här sakerna. Så att vi tror ju på mer prat om psykisk hälsa överlag för att ta bort stigma kring det och också för att öka kunskapen och redan i skolan och varför inte förskolan också.
Precis. Vi fick höra på journalistlinjen att man lär sig att suicid ska man inte skriva om för att det kan trigga så många. Alltså att det då kan trigga liksom att någon då tar sitt liv eller får inspiration, och det var nog bland det sjukaste jag har hört, att man liksom har den hållningen till de ämnena. Hur ska någon då ens våga säga om man har självmordstankar? Då förstår man ju att nej, det får inte prata om, det är så skambelagt liksom.
Ja, men det är ju verkligen, det är ju en sån myt verkligen som inte stämmer heller, utan det är ju som du säger, det kan ju snarare vara livräddande att man frågar någon. Det är inte så att man implanterar självmordstankar i någon genom att fråga om det. Nej, exakt. Så att absolut att vi behöver prata om det, tänker jag. Och sen så det som du var inne på, liksom, om, när man ska prata om psykisk hälsa med barn. För det är många unga som har efterfrågat det här, att de vill ha det på schemat och lära sig mer om det. Så. Och det behöver ju inte bara vara så liksom att man pratar om ohälsa och depression och självmord och sådana saker. Kanske tvärtom, liksom vad kan jag göra för att må bra? Hur kan jag hantera stress på ett bra sätt? Och sådana saker.
Ja, men det tror jag också är jättebra. Ja. Just att man kan liksom visa att du kan också liksom stärka upp din psykiska hälsa. Och genom att du känner att du klarar motgångar så kommer det vara lite lättare nästa gång. Och liksom det blir en god cirkel, en god spiral. Om man gör saker som är bra för en.
Ja, och också så, men vad är en psykisk hälsa? Vad är det? Alltså att man får liksom lära sig att definiera det på något sätt. Vi har liksom fått ibland från unga människor som säger till oss att så här, men jag vet ju inte ens vad en god psykisk hälsa är. Jag trodde alla gick runt och hatade sig själva. Och man sa, just det, för vi har inte ens, vet inte ens vad begreppen är. Så, dels på det sättet, men sen tvärtom också. Att så här, det är inte farligt att känna att man har en dålig dag. Det är inte att vara sjuk. Liksom.
Ja, precis. Och jag tror också det här med som att prata om psykisk ohälsa. För många använder ju det här begreppet. Prata om, jag har psykisk ohälsa och sådär. Jag tror också att vi behöver bli bättre på att också sätta ord på exakt vad det är vi känner för något. För att det är ju liksom så otroligt brett.
Exakt.
Och det kan ju vara skönt på många sätt att säga det på så vis. Men också liksom att kunna förklara, sätta ord på. Och det behöver inte vara att jag har en depression, utan man kan förklara hur man känner. Jag känner mig nedstämd, jag tycker att livet känns värdelöst just nu, liksom att prata också på det sättet.
Att livet går upp och ner, eller hur? Att det är vardagen, att alla har en dålig dag. Det är när de dåliga dagarna är många fler
än de
bra, det är då det börjar bli problematiskt. Men, men det är inte liksom psykisk ohälsa.
Nej, exakt.
Att det är jobbigt ibland, för att livet är ganska jobbigt. Tycker de allra flesta. Mesta delen av
tiden. Så ska livet vara.
De bra stunderna som man lever för.
För det tror jag också är så viktigt att definiera det liksom. Men på tal om depression, så var det en lyssnare som skrev, finns det eller kommer man ta fram statistik på om just depression har ökat på grund av pandemin, till exempel på grund av isolering?
Ja, det gör vi ju kontinuerligt, liksom att vi följer det. Dels liksom med självrapporterade mått, och sen så kan vi titta på vård, konsumtion också, men det säger ju inte så mycket eftersom det handlar ju mer om vårdbeteende, sådär, om man söker hjälp eller inte och vilken typ av vård man får. Om man får läkemedel så syns det, så att säga.
Just
det. Men självklart, vi följer ju alla delar av den psykiska hälsan, så inklusive depression.
Kanske svårt för er att svara på eftersom ni inte var, var med och tog fram så rekommendationer och restriktioner, men någon frågar varför Sveriges agerande var så annorlunda i pandemin gentemot andra länder?
Det törs nog inte jag svara på i alla fall, eftersom jag inte alls har varit med i de som, i diskussionerna. Så.
Nej.
Det som ledningen har lyft fram några gånger är ju att man har haft inte bara smittskyddsperspektivet utan även folkhälsoperspektivet och försökt väga in de aspekterna också. Det är den förklaring jag har hört till det.
Mm.
Sen får man se liksom, i det långa loppet. Pandemin är ju inte över än. Nej. Det hade vi ju alla hoppats att den skulle vara.
Men exakt.
Det är ju inte det. Det fortsätter ju. Det kommer ju ta år innan man vet vad som verkligen funkade bra för att begränsa smittan, vad som påverkar psykisk hälsa hos befolkningen allvarligt och mindre allvarligt. Liksom. Och, alltså, för många som är mer kanske introverta har kanske inte varit så besvärligt att hålla sig undan.
Exakt.
Det kanske har varit ganska skönt att slippa inbjudningar. Liksom. Medan mer extroverta personer kanske tyckte det har varit jättejobbigt att inte kunna gå ut
fast
och gå på teater.
Jag har läst en studie som visar precis tvärtom. Men liksom att det är de extroverta som har klarat av att det här distansarbetet. För de har lättare att ta en kontakt med folk liksom, och skypa upp någon eller sådär. Medan som introverta kanske skulle lida mer av det. Så, det finns olika.
Jätteintressant.
Ja. Ja. Så att jag tror, ja, men det är mycket kunskap, som du säger Sara, det är jättemycket kunskap som vi inte har, som vi liksom kommer se först om flera år hur det har påverkat. Just och också det. Liksom att det har inte bara varit negativt heller. Nej. Många har ju fått det bättre till och med under pandemin. Det här att det är många som har uppskattat att kunna jobba hemifrån och att känt liksom att ja, man får ihop privatliv och arbetsliv på ett bättre sätt. Och ja, minskad stress och sådana saker. Och för andra har det varit precis tvärtom.
Mm.
Ja. Jag tycker med pandemin har varit en ögonöppnare i just det här med att det alltid finns två sidor av myntet. Ja. Och att det liksom är ganska, ja, men så här, ja, man kanske tänker att det borde vara jobbigare för de som är extroverta. Ja, men då kommer det in med att så här, ja, fast extroverta har mycket lättare att få prata i telefon eller ta de där videosamtalen. Så det finns ju liksom, det är ju gråskala även här på något sätt.
Ja.
Och människor är så pass olika också, så det blir ju också svårt när man tittar på studier som jämför mellan olika länder. Det är väldigt få saker man kan titta på i de här studierna också. Så våra instrument är ganska trubbiga.
Men ser man att den psykiska hälsan är liksom relativt opåverkad, alltså i övriga länder också? Eller är det några länder som har stuckit ut där man ser att oj, här har det verkligen ökat?
Men jag var på en konferens faktiskt med de nordiska länderna. Ja. Jag fick visa statistik därifrån. Och jag tycker att det har sett ganska likartat ut. Att i många länder så, det har inte hänt några väldigt dramatiska saker i de nordiska länderna heller. Så man kan se, liksom, som i Sverige, liksom, att lättare former av psykiska besvär har ökat. Men i stort sett liksom, ja, mycket mindre påverkan än förväntat. Sen är jag inte, ja, men vi har ju faktiskt gjort också liksom så här litteraturöversikter som över forskningen i andra länder, och där har man också konstaterat faktiskt att det inte har varit någon så här stor ökning av psykisk ohälsa som man befarade, i alla fall liksom under den här första tiden. Och sen som Sara är inne på liksom att det här måste ju följa det här på sikt. För det är ju liksom beroende på. Det är ju en sak det här med liksom att okej, nu måste vi jobba på distans och liksom förhålla oss till det. Att inte få träffas och umgås och göra saker som man vill. Och det andra är ju den här med vilka konsekvenser det får för vissa personer. Till exempel de som lever under vissa mer utsatta förhållanden. Mm. Och den här risken då att ojämlikheten ökar. För det är ju någonting som påverkar hälsan på så flera år framåt. Kanske vi kommer se liksom att men, både psykisk ohälsa och cancersjukdomar och liksom, till och med dödlighet kanske kommer öka i grupper som är mer utsatta.
Mm.
Och sen, just nu när vi pratar om psykisk hälsa, då är det så mycket som handlar också om pandemin och konsekvenser vi ser, men det finns ju också andra liksom, stora samhällsskeenden som påverkar många, som klimatet och oro för klimatförändringar. Och det här fokuset har ju flyttats från de här frågorna nu till pandemin istället. Och även frågor vad gäller jämställdhet skulle jag säga, som en jätteviktig fråga i skolan bland annat. Men de här frågorna lite osynliga nu, men de påverkar ändå hur människor mår.
Exakt. Så viktigt och intressant. Hörrni, det har varit så intressant att ha er här och få svar på alla de här frågorna. Men vi ställer alltid en avslutande fråga till alla gäster. Vad inspirerar er? Alltså, jag tänker framförallt att jag vill veta i ett jobb liksom, med de här frågorna.
Ja, för mig är det att se liksom stora samband och hur saker hänger ihop och liksom försöka förklara det i alla fall. Det tycker jag är jättespännande eftersom det är ett så här jättepussel vi lägger och allting påverkar varandra. Men kan man ur det där dra ur vissa saker som är liksom lite tydligare, det inspirerar mig. Och så måste jag faktiskt säga snälla och roliga kollegor också.
Ja, men det kan jag hålla med om, Sara, det sista du sa. Och jag måste erkänna, det är supernördigt, men jag går ju igång på statistik. Ja. Jag tycker att det är, alltså för många är ju statistik liksom bara siffror, och det är så lätt liksom att tro att de här siffrorna är objektiva. Det är många som förhåller sig till dem på det viset. Men det finns så mycket mer, liksom, hur siffrorna har kommit till och liksom vad man jämför med och sådana saker. Och det, jag vet inte, jag tycker att det är roligt. Alla andra tycker bara, åh gud vad tråkigt. Men, ja.
Fast jag förstår ändå spänningen i det på något sätt, även fast jag inte alls är, jag kan inte statistik alls. Men tack så jättemycket för att ni ville ge Stångens vardagen.
Tack själva, det var kul
att vi blev inbjudna.
Tack.
Okej, vi får så främst bara säga, när vi spelade in det här avsnittet så var det ju i början av december, och då hade man ju typ precis börjat prata om den här omikronvarianten som ju nu typ dominerar i pandemin.
Ja, men som jag förmodligen är drabbad av i talande stund.
Exakt.
Men jag kan ju bara säga att jag är ju liksom, jag vill ju grotta i statistik. Jag vill veta mer. Alltså just när vi pratar om självmorden och statistiken kopplat till det, landsbygd, storstad. Jag tycker det är så intressant.
Ja, verkligen, jag också. Och sen så tycker jag ju också att det är intressant just det här med att i början av pandemin så blev ju, alltså det var ju typ oundvikligt att inte bli liksom alarmistisk och tänka liksom domedagen, och att man också ju har trott ganska länge att vår psykiska hälsa ska påverkas extremt mycket av pandemin, men det har man ju faktiskt än så länge kunnat se att den inte har gjort.
Exakt.
Och det är ju ändå liksom något positivt i hela den här, ja men i hela den här pissen. Dock ska man ju säga, som ju Hillevi också säger, att man kan ju se att de som hade det dåligt på något sätt innan pandemin har ju fått det ännu värre nu. Alltså jag tänker på liksom, alltså kvinnojourerna har ju sett att ännu fler kvinnor söker hjälp, och liksom har du bott kanske i ett utsatt område eller om du har haft det väldigt dåligt ekonomiskt ställt, så har du ju kanske påverkats ännu mer negativt av pandemin.
Ja, men liksom den socioekonomiska utsattheten har ju inte blivit bättre.
Nej.
Så och, det kan man ju konstatera.
Ja, och precis som både Sara och Hillevi säger, så ser man ju att den ekonomiska situationen påverkar vårt psykiska mående otroligt mycket.
Ja, jag tycker i alla fall vi ska tacka Sara och Hillevi och Folkhälsomyndigheten för att ni ville komma till Ångestpodden och prata med oss.
Ja, och för att ni sprider så mycket kunskap och lär oss saker.
Ja, 2022 är igång, Sofie.
Jag skulle säga att 2022 är kunskapens år.
Ja, och jag hoppas inte sjukdomens år, tänkte jag säga. Men det var ju synd att vi behövde börja året på distans.
Ja, det är lite uppförsbacke, men nu kan det bara bli bättre.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Ja, okej. Okay. Vi hörs ju förhoppningsvis helt som vanligt nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Okej, okay. Följ oss på Instagram, där heter vi Angestpodden.
Ja, gör det.
Du kan ge mig som en sån här pepp när jag är sjuk.
Ja. Okej, okay. Hej då!
Hej då!
Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.